So nice. Mm.
Woho! Hej och välkomna till Art is Alive. Det är jag, 17. Och jag är tillbaka i den här studion. Så himla kul, jag har inte varit på den här studion i den här studion på jättelänge. Så nu är det jätteskönt, jag har typ stulit alla Esplanadsmöbler, bara placerat filter överallt och liksom, det är så mysigt. Och idag är jag med en jättecool artist. Kan du berätta lite grann om dig själv?
Hej allihopa! Så det är jag som är Keira och jag är här tillsammans med 17. En sån ära är det. Och ja, det här ska bli ett väldigt roligt avsnitt, helt enkelt.
Kan inte du berätta lite grann om vad du har gjort?
Vad jag har gjort? Ja, jo. Vill ni ha den långa eller den korta historien?
Vad känner du?
Oj, oj, oj.
Ja. Men vi tar det långa.
Vi tar den långa.
Vi tar det långa.
Ska vi börja från början?
Vi börjar från början och slutar med slutet.
Precis, det låter underbart. Då backar vi bandet till 1999, året jag föddes. Helt enkelt. Ja, föddes då. Och direkt när jag kom ut i världen så var det väl som att sången var min grej. Det har alltid funnits musik i mitt blod. Och det är väldigt roligt för att ingen av mina föräldrar är estetiskt lagda. De är mer åt det tekniska hållet. Så det är väldigt konstigt faktiskt att jag hamnade där jag är. Men det gjorde jag. Och det är jag väldigt tacksam för det är en extremt rolig bransch. Och så. Men som med andra ord så finns det klipp på mig när jag liksom är kanske 2 år, står upp i barnstolen så här vid matbordet, sjunger Pippi Långstrump och alla de här barnvisorna och förväntar mig applåder efter det. Jag säger till och med till mamma som liksom håller i kameran och filmar att klappa händerna då mamma, hör man liksom. Klappa händerna då. Ja, och hon säger liksom jag kan inte, jag filmar. Men det förstår inte jag. Så redan då kändes det som att jag hade siktet inställt på vad jag ville göra. Vilket är helt sjukt och jag har inte ens tänkt på det själv. Men när jag såg den här filmen så bara, där ser man. Så det började väl liksom där och jag tror min mamma hon tog mig till liksom kyrkan, till kören. Så jag alltid varit omgiven av musik. Jag gjorde någon liten musikal när jag var liten, alltså riktigt liten, så här 4-5 för barn. Och jag tror det tog verkligen fart när jag blev ungefär 7-8. För då hade jag tränat in en hel låt själv som mamma såg då. Och hon filmade mig på den och blev lite förvånad så här, men gud, hur har hon tränat in den här helt själv? Jag har inte hört någonting egentligen att hon har sjungit på den här låten eller något. Men det hade jag, hade dance moves och allting liksom, det var klart. Så ja, det var där det började. Och när jag var 8 så deltog jag i min första talangtävling.
Det var kul.
Ja, det var riktigt roligt. Jag kommer inte ihåg just den första. Men det följde ju ett par talangtävlingar där. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ungefär.
Den bara perioden. Fortsatte.
Ja. Så det fortsatte och jag fick utveckla liksom min scenvana. Liksom min erfarenhet på scen. Liksom lära mig hur tar man en publik och hur ska jag sjunga, vad är jag och sådär. Så jag började hos min första sångcoach när jag var 9 var jag nog. Anna Eiding heter hon, fantastisk människa och sångcoach. Så jag började hos henne och hon lärde mig i princip grunderna liksom. Och jag fortsatte, hon förde mig vidare till en man som heter Johan Jämtberg som sitter i Gävle av alla ställen. Så det blev att jag åkte en hel del till Gävle, till studion där som Johan satt i. Och blev utvecklad i sångteknik, scenvanan återigen. Jag och massa andra barn och ungdomar liksom fick sjunga i hans studio och vi hade små gigs runt om i Gävle. Allt från små grejer till lite så här större. Så vi sjöng nationalsången på en Brynäs-match en gång.
Det var kul.
Det var kul faktiskt. Ja. Riktigt häftigt att få höra det här ekot som det brukar vara i så här lite arena-känsla. Så det var coolt. Så det har jag gjort och hållit på ganska mycket och jag är så tacksam till mina föräldrar. Speciellt min mamma då som körde upp till Gävle och tillbaka liksom mitt i natten när det var gig. Och liksom jobbade dagen efter. i princip varje helg åkte upp till Gävle och gjorde det här. Så det var mycket, och utan henne så vet jag inte, så hade jag nog inte varit där jag är idag. Så min mamma betyder allt. Och sen runt 2010 så började vi det här gänget i Gävle då, vi som sjöng. Flest tjejer var vi. Vi hittade liksom en festival i Italien där folk från hela världen kom och tävlade i sång. Man liksom förberedde en egen låt, åkte dit, körde den, och det var som en tävling, och så fick du en placering. Så vi beslutade oss för att åka, vi gänget då. Som höll till i Gävle. Ja, så vi åkte dit till Italien, till norra Italien, typ i Venedig. Tävlade, alla hade varsin låt. Jag körde en på italienska, kom ihåg. Så himla kul, tränade in en. Och en på engelska. Och det var så roligt, för när vi åkte hem därifrån så blev vi kallade den svenska armén. För vi kom dit och vi lyckades ta liksom nästan alla placeringar i ålderskategorierna.
Nej, vad kul.
Så det var helt sjukt. Ja, riktigt, riktigt roligt. Och jag är så tacksam att jag fick göra den resan. För det var liksom början på att jag sen fick komma ut lite i andra länder och köra lite såna här tävlingar och festivaler. Så jag har nästan fått testa på det här med att turnera. Och det tror jag också har gett mig jättemycket erfarenhet.
Absolut.
Inom mitt artisteri. Så det har nog format mig väldigt mycket. Så vi, efter den där tävlingen åkte vi runt liksom. Vi har varit i Tyskland, Malta, Polen, Ryssland, Rumänien. Ja, men lite runt. Det är helt, ja, typ, helt sjukt när man tänker på att föräldrarna återigen åkte med oss. Så det är,
Jag var uppoffrande alla.
Verkligen, alltså tänk. Men ja, det gjorde vi, och det är nog därifrån jag har fått min vana återigen. Och vad hände sen? Sen vid 2015 så upptäckte jag producerandet mer.
Ja.
Och låtskrivandet. För då hade jag sjungit covers länge. Jag hade en YouTube-kanal som jag la ut klipp på. Den finns fortfarande kvar. Vi får se om den finns kvar länge till. Där jag la upp klipp. Men jag hade liksom tröttnat på det här med covers. Jag hade fått mer och mer egna idéer i huvudet om vad jag ville göra. Jag tänkte så här, men den här låten skulle jag vilja ha på det här sättet. Och hur skulle det funka om man skulle göra så här? Så det blev att jag sökte till Fryshuset, musikproduktion i gymnasiet. Och jag kom in där och började prodda helt enkelt. I Logic kör jag, Logic X. Började, hade fantastiska lärare.
Nice.
Anders Hellgren, Björn Börjesson och Magnus Funemyr är mina absoluta favoriter där.
Shout out to you guys.
Ja, shout out verkligen. Jo men gud ja. Och jag fick utvecklas där i min egen takt, i min egen stil. Så jag rekommenderar absolut folk som vill börja prodda och ska söka gymnasiet, sök till Fryshuset.
Yeah.
Det är världens bästa skola. Så jag började producera där, och samtidigt som det hände där 2015 så var jag med i en tävling här i Sverige. Jag hade äran att vinna den, vilket var superkul.
Wow.
Ja, det var jätteroligt verkligen. Det var i Kungsträdgården, kommer jag ihåg. Och priset var att få spela in en egen låt i en studio på ett skivbolag. Så det fick jag göra, och det gjorde jag. Och det blev så att skivbolaget ville ha kvar mig där och jobba med mig. Så jag signade faktiskt med dem. Och blev signad till det skivbolaget. Och var där i ungefär 3 år. Till 2018. Och under den perioden så fick jag ju lära mig extremt mycket om låtskriveri. Liksom. Jag fick testa sessions med olika människor. Utveckla mig själv i mitt eget tänkande och skapande. Bygga kontaktnät. Lära mig liksom hur branschen fungerar. I princip. Ja. Så det gjorde jag. Och liksom, ju mer jag lärde mig, desto mer insåg jag att jag har väldigt starka och tydliga visioner. Och jag kände nästan där 2018 att fan, jag vill liksom mer. Jag har så mycket idéer och jag vill verkligen göra det här på mitt sätt. För man har ju hört mycket att skivbolag styr och ställer över artister, och så är det. Alltså det är mycket vanligt, och det kanske hände lite med mig där att ja, men jag hade lite olika syn på jag och skivbolaget, alltså vad jag skulle göra. Och då blev det till slut att jag kände att nej, men jag tror inte att vi kan fortsätta det här samarbetet, för jag har en annan vision. Och ni har en version och det fungerar inte riktigt längre. Så det blev att vi avslutade det kontraktet där början av 2018. Och jag är jättetacksam för tiden jag fick på det här skivbolaget, för jag fick lära mig så extremt mycket. Och även gå igenom den här processen att man kanske inte riktigt kommer överens med någon. Och hela den grejen, hur man hanterar en sån konflikt med mera. Men så jag avbröt med dem där. Och under de här 3 åren så hann jag skriva en del låtar och utveckla mig och sådär. Så när jag hade avslutat så var jag ju själv återigen. Hade precis, jag skulle ta studenten precis sommaren 2018. Och tänkte, vad fan gör jag nu? Inget kontrakt. Ingen liksom. Det var som att börja om i princip. Jag hade liksom börjat bygga upp min Keira-grej. Och jag kände väl bara, jaha, vad händer nu? Men då kom jag i kontakt med min manager som jag har fortfarande än idag, Andreas Gismark. Och han är helt fantastisk. Vi kommer så bra överens. Så vi började jobba där tidigt 2018. Bygga upp, göra om. Jag fick verkligen fundera, okej, vad är det jag vill göra? Och han stöttade mig på den vägen. Han är väldigt pedagogisk och kom liksom med tips och råd om hur jag skulle kunna göra mina grejer helt enkelt. Men det var ändå min vision som var i centrum. Så jag började jobba med honom där i början av 2018. Vi utvecklade mitt artisteri. Jag tog studenten. Nej, faktiskt, jag var ganska ledsen över att sluta Fryshuset. För att det var, alltså förstår du, när man tycker om sin skola så mycket. Att man nästan inte vill ta studenten. Nej, det är svårt att förstå. Men så var det nästan. För att det var så himla bra liksom, på prodlektionerna och sådär. Och det gänget jag var med var fantastiska människor som också är duktiga musiker som har massa grejer på gång.
Ja, okay.
Så det är så roligt. Men jag fortsatte bygga och skriva nya låtar. Hittade lite min stil, det som jag vill göra, som vi kanske kommer till sen. Och ja, sen så gick 2018. Och i början av 2019 släppte jag min, egentligen som jag räknade, första singel som independent då. Life Support och tillhörande video. Och sen nu, här är vi idag när jag håller på med mitt andra projekt. Så det var väl en kort sammanfattning av hela mitt liv hittills.
Nej, så här livshistoria bara. Det här, nu börjar det så här.
Precis.
Men kul. Jag frågar om ni inte liksom.
Ja.
Du har ditt skivbolag.
Ja.
Hur stora förändringar i syn var det ni hade på din stil? Var det liksom att de ville något helt annorlunda än vad du ville, eller var det något som var liknande med hur ni tänkte?
Ja, man kan väl säga att från början, när jag började den här dealen, så var jag ju liksom 15-16 år, hade ingen aning om vilken stil jag ville göra. Jag visste ju vad jag gillade att sjunga, de coversen som jag hade gjort innan, och visste väl ungefär var min röst låg. Men jag tänkte så här, hur kan jag sticka ut i den här branschen? För det är ett stort brus liksom som du måste ta dig igenom om du ska kunna liksom livnära dig på din musik. Så man måste ha ett jäkligt starkt ID, och det var väl det som jag började jobba med där på skivbolaget. Och som de där egentligen hjälpte mig att ta fram till en början. Sen när jag hittade lite vad jag kanske ville göra, då var det som att skivbolaget kanske ville dra åt ett litet annat håll. De hade mer, man kan väl ta Tove Styrke som exempel. Lite mer hennes stuk. Och där kände jag att nej, men det är nog inte riktigt min stil. Jag drar lite mer åt underground street-hållet ändå. Och det är två, känner jag, ganska skilda vägar. Så det blev väl att vi inte riktigt kom överens där om just den saken. Och ja, det var ju supertråkigt såklart. Alltså konflikter är ju aldrig kul. Och ja, det kanske inte blev så jättetrevligt ändå på slutet. Men jag tyckte ändå att vi löste det. Och vi båda kunde gå vidare, liksom skivbolaget sa upp min deal. Och jag kunde köra på mitt spår och skivbolaget kunde fortsätta med det som de är jättebra på, vilket är att pitcha låtar till Japan till exempel. Där går det jättebra för dem, så det är så roligt verkligen. Så var det.
Som så låtskrivare själv, så är det ju, alltså, jag har ju varit i branschen jag är med, och det är jättevanligt att sådana här konflikter sker med olika visioner om hur en artist ska vara.
Exakt.
Så det här händer ju liksom mer än vad man kan tro.
Ja.
Och jag tycker det var ändå var schysst av dem att de lät det gå liksom, så du kunde fokusera på ditt egna, för det är ju inte lätt det där.
Nej.
Och jag har ju varit i en liknande situation själv, och jag är ju independent nu. Så att jag känner, och det var ju väldigt läskigt, det är fortfarande jätteläskigt. Ja. För då har inte jag det här stödet.
Precis. Så och, är det.
Då tänker jag liksom, misslyckas jag nu då?
Mm.
Hur kommer det gå när jag släpper musik?
Exakt.
Promotion och... Ja. Så det är den här rädslan som ligger kvar.
Precis.
Hela tiden.
Så är det absolut. Och jag tänker att även fast det kanske inte alla gånger blir ett så bra slut, eftersom att man kanske inte kommer överens och det blir konflikter, så tar man sig ändå på något sätt sig starkare ur det.
Mm.
Alltså du har ju ändå fått den erfarenheten av att kanske ha gått igenom en sån konflikt.
Mm.
Och ett uppbryt, eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Men att det ändå bidrar till dina styrkor.
Mm.
Och att ja, men du går starkare ur, har lärt dig framförallt, och vet exakt vad du inte ska göra till nästa gång. Och för min del var väl det då att nej, men jag är en artist som gillar att ha koll på min egen business.
Mm.
Jag gillar att vara ledaren över mina saker, och det fungerar inte så bra att det kommer in andra som kanske också har tydliga visioner med vad jag ska göra och säga åt mig vad jag ska göra, för det funkar inte riktigt med mina vibes.
De flesta teams, de gillar ju inte det här med att artisten riktigt har exakta idéer, för
exakt.
Att det handlar ju mest om vad som går bäst för bolaget.
Precis.
Och vad som säljer mest och
allt kommer tillbaka till pengar till
Och följa trender, se vad konkurrentbolagen och deras artister gör.
Precis.
Tävla med dem, och det är en jätteproblematisk
absolut
industri generellt. Den är ju rent av farlig för ens psyke. Och utsätta sig själv för den där ångesten och den där rädslan att äntligen bara, nu är jag fri.
Ja.
Det blir som ett fångenskap själv liksom, för då vet man ju inte vad man ska göra härnäst.
Precis, och särskilt eftersom som jag var liksom, om jag skulle fylla 19.
Mm.
Jag menar, det är ingen ålder egentligen. Så ja, det var jäkligt tufft. Och det var verkligen för mig som att jag riskerade allt i princip. Det var liksom, antingen stannar jag här och kanske gör något som jag inte riktigt känner 100% för, vad kommer det ta mig? Eller så går jag ur det här, satsar på det jag vill, men då kanske jag inte alls har samma möjlighet att få göra det. Så det var ju verkligen en risk för mig som jag valde att ta. Och som tur var så resulterade det i att det blev mycket, mycket bättre.
Bra.
Så det var ju väldigt tur.
Mm.
Samtidigt vill jag bara inflika att man förstår självklart skivbolag. De måste tänka business. De måste tänka vad säljer. Annars går det ju inte att sköta ett skivbolag.
Nej.
Så det förstår man. Men man måste vara lite smidig. Man måste vara lite pedagogisk.
Mm.
Man måste ändå kunna kommunicera och liksom kompromissa framförallt med artisten.
Mm.
Och artisten är ändå den som står där på scenen till slut.
Mm.
Och som allt fokus ligger på. Och då är det superviktigt att artisten känner sig bekväm med sin egen musik.
Ja. Det händer ju hela tiden att artisten inte är det.
Exakt.
Och sen går det ju en jättelång period med att vara kvar i den här dealen och släppa en massa musik för, på grund av den här rädslan att vara independent.
Precis.
Och så blir det ju, alltså det, när det kommer till kritan så är det ju din konst. Och du vet ju vad du vill göra med den.
Precis.
Det är ju jättejobbigt att släppa någonting som man inte är liksom bekväm med eller nöjd med.
Absolut.
Jag har ju jättemånga vänner som har ju varit artister och låtskrivare för stora artister på stora skivbolag som har jobbat med projekt. Och mitt i projektet med flera låtar klara så vill deras managers eller teams ändra på allting.
Ja, och det där blir man ju så allergisk mot, när man verkligen har en tydlig vision och man ser resultatet och det är inom räckhåll och sen kommer någon och ska...
Speciellt om det är stora, för då signar de ju jättemånga och släpper jättemycket för att se vad som liksom stannar kvar, vad som funkar. Och när någonting inte funkar, då är det thank you next.
Exakt, tyvärr. Men då känner jag att för att lösa en sån situation så måste ändå båda parter kunna ha en mogen diskussion.
Precis.
Om saker. Och liksom diskutera, okej, vad är problemet? Vad kommer inte funka? Vad kommer funka? Vad vill du? Vad vill jag? Hur kan vi lösa det här?
Precis.
Och jag tror tyvärr att i musikbranschen, som är en väldigt kontaktbaserad bransch, det går inte så mycket på utbildning och liksom sånt där. Så det är nog väldigt många som inte är särskilt pedagogiska och liksom utbildade i hur man hanterar människor och sådär. Så jag kan tänka mig att det sker många onödiga konflikter som kunde ha undvikits om man liksom hade haft det här tänket att ja, men okej, nu har vi en mogen diskussion. Vi håller inte på att blama någon kors och tvärs liksom.
Nej.
Utan man försöker lösa det här på en vuxen nivå liksom. Så sånt kan hända och sånt händer ofta, och jag känner väl bara att det har varit fett att uppmuntra andra, speciellt unga tjejer, att verkligen kliva fram och våga ta den fighten, att stå upp för sitt.
Absolut.
Och sin egen business, sin egen vision.
Mm.
För att det går, det är inte omöjligt. De här
Absolut.
Skivbolagen, nu generaliserar jag väl lite, men de kan köra med dig om de tror att du inte vet hur det fungerar. Men om du tar reda på fakta och liksom know your rights, så är det mycket svårare att köra över dig. Så det rekommenderar jag. Ifall man, någon som lyssnar, känner att den är i en liknande situation, så är det bara att ta kommandot och visa vem det är som bestämmer i slutändan.
Och var aldrig rädd för att lösa konflikter. Var aldrig, ha aldrig, låt inte din ångest styra över dig.
Nej.
För det är ju din konst. Du vet vad du vill, så jobba för den.
Absolut.
Och kommer inte ni fram till någonting,
nej, då är det inte kanske,
då är det inget för dig.
Nej. Och sen är inte det typiskt svenskt att vara väldigt konflikträdd och inte våga tänka att ja men den har nog rätt och det blir nog bra i slutändan liksom. Nej, det blir oftast inte det. Om inte du säger vad du vill ha, då kommer du inte få det du vill ha.
Nej.
Så är det. Sen ska man ju självklart liksom själv kunna kompromissa.
Mm.
Man kan inte liksom driva sitt stenhårt igenom och tro att alla ska liksom hänga på, utan man måste ju självklart kunna kompromissa och vara beredd att försvara sin vision och förklara hur man har tänkt att allt ska funka och verkligen inkludera alla bitar, om det liksom är ekonomiska biten, hur det ska gå ihop, och businessbiten. Så det är, det är ett stort arbete.
Kan vi ta en liten paus på det?
Yeah.
Vi är tillbaks. För er som lyssnar, vi bytte studio.
Ja.
Nu är vi en större studio. Jag sitter mer bekvämt nu.
Jag med.
Så bra. Jag trodde det kunde vara liksom mysigt med liksom så här, men alltså det var så lågt.
Precis, det här är perfekt.
Det här är mycket bättre.
Snacka om viktiga saker.
Precis. Vänta. Ah! Mitt ben. Okej, nu, det går bra.
Härligt.
Ah, okej.
Okay. Lite trångt, men det,
ja, det är trångt, men det fungerar.
Härligt.
Vi pratade om skivbolag och
exakt, kanske hela branschen och dess ups and downs.
Eller hur?
Och vi kanske mest snackar om de lite mer negativa delarna.
Mm.
Men sen ska man ju även komma ihåg att det finns väldigt positiva delar
det gör
också.
Det.
Tänk de lyckliga själarna som kommer väldigt bra överens med sina bolag och som kan leverera fantastiska grejer. Då är det ju en drömsituation.
Ja, absolut.
Då ska man ju verkligen hålla fast vid dem. Bygga sig ett stadigt team.
Och alltså jag har ju sett det hända. Kanske inte hänt mig. men jättemånga av mina vänner. Jag ser ju hur framgångsrika de blir och hur de bara kommer med ny musik hela tiden och gigs. Precis. Och projekt och sådär. Jag blir så glad när jag ser dem
verkligen
klara av branschen och ha liksom team som verkligen står med dem och som vet verkligen vad artisten vill göra.
Och som kanske har det kapitalet också. För där tror jag den största skillnaden är mellan att köra bolag och independent, att när du är själv, då är det liksom dina pengar. Det är ingen som kommer att lägga in massa pengar för videos och inspelningar och allt sånt där, utan då gör du det själv. Medan om man är på ett bolag så kanske man har turen då att få lite hjälp med såna grejer, vilket är jättehärligt.
Och sen är det ju skillnad på om det är stort bolag.
Exakt.
Eller om det är liksom mer indie.
Precis.
Men vissa indie har ju liksom ibland då deals med de större förartisterna.
Precis.
Så då är det ju också en förmån.
Exakt. Gud ja. Och kontaktnätet, det är också en sak, att är det på ett bolag som har kopplingar till större högre makter, så är det ju mycket enklare också att komma med på till exempel listor, få göra olika grejer, gigs. Så det är ju superbra också. Mm. Medan om du är independent, kanske inte har lika mycket kontakter, så blir det ju en svårare backe att klättra liksom. Men det kan ju helt klart vara värt det om man får göra det man vill.
Jag säger det här liksom, även om det kanske inte går bra i teamet, var tacksam ändå för att man lär sig en massa från den tiden man är där. Och även om det inte går som man kanske vill, så lär man ju sig det.
Exakt, erfarenheten. Mm. Det kommer alltid tillbaka till det. Du lär dig av dina misstag och dina snedsteg och får fantastiska erfarenheter som man som sen man kan använda sig av hela livet. Mm. Och det är väl det viktigaste i alla fall.
Och det blir bättre. Det blir alltid bättre ifrån nu.
Det måste man tänka. Man måste vara positiv.
Verkligen. Ja. Och det sker ju alltid problem i branschen. Exakt. Hela tiden sker det någonting. Om det är med bolaget eller om det är med konsten själv. Eller vad som helst. Liksom.
Ja.
Och, tänk på att det är bara nu.
Ja, precis. Och att verkligen lära sig om den branschen man är i är nog superviktigt. Och det glömde jag faktiskt säga, att när jag hade tagit studenten där så började jag plugga vidare direkt på en yrkeshögskola som heter DMG, som har en kurs som heter Music Business Developer.
Mm.
Och den kom jag in på, och det är en fantastisk kurs. Vi började liksom, första kursen var målsättning och karriärsplanering.
Jaja.
Och det där är ju så viktigt. Och jag tror alltså att i musikbranschen så kan man ibland glömma bort det. Alltså hela det här med strategi, planering, deadlines. Det kan liksom, ja men för att det är en lite flummig bransch och alla kanske inte har det tänket. Och då blir det att det blir svårt. Det kanske är därför det tar tid för många att släppa grejer. Och, för man har kanske inte en så tydlig vision. Och vägen dit är inte alltid så tydlig. Så därför var jag superglad att jag kunde börja den kursen. Så vi hade den, och vi fick verkligen, eller jag i alla fall, fick verkligen ett helt nytt perspektiv på hur man lägger upp ett projekt, hur man planerar, hur man sätter sina deadlines, hur man kan gå i mål med saker. Så det var superbra. Så då satte jag direkt mina mål högt liksom, högt och lågt och långt fram och nära. Jag tror det är jätteviktigt.
Det är extremt viktigt för att kunna veta vad en vill göra och hur den ska gå tillväga till att får det gjort.
Precis. Och sen att sen fyllde kursen på liksom med lite juridik. Vi fick lära oss om upphovsrätt, vilket är superviktigt.
Extremt viktigt.
Att veta sina egna rättigheter och sin egen musik. Även fast du kanske är knutet till ett skivbolag, så är det nästan livsviktigt att du själv har koll på dina egna rättigheter. För det är så lätt att bli blåst på det annars. Så man ska ha koll. Och vi hade också väldigt mycket marknadsföring. Och det är ju liksom nästan den största delen i vår bransch. Särskilt idag när det är så mycket sociala medier. Att det handlar ju bara om att marknadsföra sig. Liksom få ut sin musik till rätt målgrupp. Så det jobbar vi mycket med. Digitala strategier och sånt spännande. Det är superroligt.
Och en till sak. Läs avtalen noga. Läs kontrakten noga. Så du vet liksom vad det är som ska föras i dealen.
Ja, anlita en jurist, säger jag.
Ja.
Det har jag gjort faktiskt en gång. Nice. Det är svindyrt kan jag säga, men det är värt det. Om man ska försöka hitta en då, så man kan komma överens om hur många timmar den sitter, så man kan få ett bra pris, så man inte blir överraskad sen när man får fakturan. För att de kan sina grejer, de är liksom oberoende, objektiva och kan verkligen se om ditt avtal är rättvist mot dig eller inte. Och om det inte är det, så kan de ju upplysa dig om det. Och det är ju ganska skönt att få höra det innan man skriver på.
För då har du ju mer att säga till dem och då kan ni kompromissa.
Ja, för det handlar inte bara om att skivbolaget ska få igenom sina delar, att det står i kontraktet vad du ska göra som artist liksom. Utan det handlar även om vad de ska göra. Man kan ställa den frågan, ja men okej, men vad kommer ni göra för mig då om jag ska göra det här för er? Det tror jag många glömmer idag, att det är jättelånga kontrakt och det står precis vad artisten ska göra och inte göra, men det står liksom inget om vad skivbolaget kommer leverera. Och det tycker jag inte man ska glömma bort och vara hård med.
För att nu generaliserar jag. Ja, nu är det min tur att generalisera skivbolagen. Men det är ju det här tänket, bara, ni ska vara tacksamma att ni får vara med oss.
Precis.
Vi tar inte in alla artister, så bara var tacksamma att ni är med oss, så får vi göra som vi vill. Och
så förlorar man stora procent av det man skulle kunna fått om man skriver sin egen musik.
Mm.
Och samma i live-delen av branschen. Att liksom det här med att man inte får betalt för gig till exempel. Mm. Det är nästan döden. För att liksom, om alla skulle spela gratis så skulle till slut ingen kunna spela. För att du måste ju livnära dig på något sätt.
Mm.
Och att nu idag så känns det som att spelställen liksom vill ha dit artister och band som ska köra, men att de får köra gratis i princip för att ja, men vi har inte, vi kan inte betala er något.
Nej.
Och det är lite problematiskt tycker jag.
Extremt problematiskt, för du måste ju ha en inkomst som kommer någonstans ifrån.
Ja.
Det måste ju alla människor ha, artister eller inte liksom.
Exakt.
Och när det kommer till en bransch i underhållningsbranschen där det är väldigt mycket inga fasta projekt utan det kommer nya projekt hela tiden, då är det ju jättesvårt det här med att liksom ha en ekonomi och en inkomst och veta vad som händer.
Precis.
Så till lyssnarna, så ställ krav.
Absolut.
Stå på er.
Och om det är någon som lyssnar som absolut inte håller med oss här, som bara, men gud vad snackar de om, så här är det inte alls. Skriver oss i 17 så kör vi en uppföljare och diskuterar.
Det har varit så kul. Ja. Ja, då blir det så här, jag jobbar för det här skivbolaget, jag håller lite med.
Precis, jag vet inte vad ni snackar om. Men det här är våra erfarenheter.
Ja.
Och det är så vi har upplevt hela saken och det är ju inget fel med det.
Nej, visst.
Så...
Det finns ju också större och mindre artister än vi som har andra erfarenheter. Så det funkar ju olika för olika människor. Det beror ju på teamet, det beror på ens egna vision och sig själv. Och det beror ju på samarbeten. Exakt. Och hur bra en person är på att samarbeta.
Precis. Har du något mer som du tänkte?
Alltså jag vill bara säga det här, det måste vi inte ta med.
Mm.
Men jag hörde också Karma.
Ja.
Och den är så fin.
Du tycker
det? Ja, gillar inte du den?
Alltså, ja... Det är klart, men det är, ja, eftersom att jag släppte den på skivbolagstiden så räknar jag inte riktigt med den.
Nej, jag vet, i din
del projekt. Jag startade ju en ny Spotify och allting liksom. För det, så
alltså,
det är väl inte att jag inte
jag liksom, vill känna vid till det.
Gör,
men det går liksom såhär
ja.
Alltså det är så fint.
Vad roligt, jo men alltså den är ju, jag älskar den låten. Och det är samma som jag har skrivit Life Support med, som jag skrivit.
Ja, nice.
Så det är ju liksom, vi har ett jättebra samarbete. Men det var väl bara att den var kopplad dit, jag ville starta fresh.
Mm, så här, ny start, nytt projekt.
Mm.
Vill du bara prata om det?
För ja, jag men vi kan prata om det.
Absolut. Men du var ju signad
exakt.
I tre år och du släppte bara den
singeln. Precis, jag släppte en låt på 3 år.
Ja, det är ju mer än vad jag... Oh my god, för jag har jobbat... Oj, jag måste... Okej, för alla er som typ märker att det skakar, ja det skakar.
Mm.
För jag... I Sprattly. Oh my god, jag har jobbat med en EP sedan 2016.
Du har det?
Ja.
Gud vad spännande.
Ja, ah, visst.
Så,
det jag var ju med ett litet skivbolag då som jag var även med och startade. Liksom.
Okay.
Men vi kom inte direkt någon vart.
Nej.
Jag och teamet. Liksom. Och det slutade med att de inte direkt trodde på mig eller min potential. Så då bestämde vi bara att liksom, glömma grejen. Och även fast vi fick så jättemycket stöd av andra skivbolag och så vidare, så bara kände vi att det här fungerar inte. Vi har helt olika visioner.
Mm.
Och ja. Sen så började jag liksom, jag tog den här EP:n vidare.
Mm.
Den har blivit, och börjat lära mig att producera själv.
Kul, bra.
Och det var jättesvårt i början, för jag blev inte nöjd med någonting.
Nej.
Och jag hade sån ångest. Jag bara liksom, det här kommer aldrig gå. Men så fortsatte jag liksom. Då tog jag 2016 till 2017-18. Mm. Och bara fortsatte, även fast jag inte tyckte att mina nya demos blev bra.
Shit, vad grej.
Tills jag liksom blev nöjd med någonting, med någon melodi.
Precis så det ska vara.
Mm. Så ge inte upp.
Nej. Superstarkt att du verkligen kämpade med det. För det är, jag har också massa såna dagar när man vaknar upp.
Mm.
Och man gör det man ska göra. Och sen blir det inget bra. Och så känner man bara...
Mm. Det värsta är när jag blir inspirerad av en annan artist och det är så bra. Och så börjar jag säga, alltså något sånt här skulle jag älska att göra. Och så kommer jag med egna idéer och sådär.
Mm.
Och när det kommer, när jag bara ska sätta det till verk, så blir det inte alls så som jag hade tänkt. Och då tänkte jag så, nej! Men då, som ett tips liksom, till er lyssnare och till dig, liksom, bara ta paus. Ta några timmars paus och kom tillbaka sen.
Gud, jag har lite frisk luft. Träning är faktiskt viktigt. Jag tränar ju väldigt mycket också. Har gjort i ett par år i alla fall.
Jaja.
Och det är för mig är det verkligen räddningen. När jag känner mig stressad och pressad, då drar jag till gymmet och kör skiten i mig själv i princip. Lyfter tungt, verkligen får svettas ur det här och bara... Jag brukar lämna telefonen i skåpet. Jag har inte med telefonen när jag gymmar. Jag vill koppla bort. Jag vill bara kunna göra något fysiskt, mekaniskt som går liksom av sig själv. Jobba med kroppen liksom och koppla bort från min hjärna. För jag tror att du är lite som jag. Vi tänker väldigt mycket. Mm. Det är mycket tankar i huvudet. Mm. Och ibland blir man överkokt helt enkelt. Så då behöver man bara koppla bort, göra något helt annat. Mm. Och då var i alla fall gymmet för mig den räddningen.
Mm.
Och det finns ju, alltså det behöver vi inte ens snacka om, men det finns ju vetenskapligt bevisat så många fördelar med att träna just utöver att man får koppla av. Så det är ju verkligen en bra grej. Så det rekommenderar jag ifall man känner den här ångesten som väldigt många känner. Att ja, man kanske inte känner för att ta sig iväg till gymmet, men gör det och skit i alla andra. Folk står inte och kollar på dig om du gör fel. Och vad fan spelar det för roll om de gör det?
Du känner inte dem, de kommer aldrig se dig igen.
Så liksom, gör din grej. Ta ut dig, våga svettas liksom. Och sen kommer du tillbaka. Och så börjar du om dagen efter, för det är en ny dag. Och du har världens möjligheter.
Det värsta som finns med en dålig dag, det är att det, man vaknar upp sen nästa dag och så tänker man, nej, är det här också en dålig dag? Men grejen är att på senaste tiden, jag läser typ på Instagram eller någonstans, då, det var typ en quote, bara låt inte din gamla dag, alltså det är en annan dag.
Ja,
det här är start, börja nytt liksom.
Så sant. Och, alltså, det där känner jag, det är liksom du som är i kontrollen över ditt liv. Så fort du kan komma ut till ett lite så här utomstående perspektiv och se det, att allt beror på dina val. Och egentligen hur du reagerar på saker som händer dig. Inte vad som händer utan hur du reagerar. Då har du sån stor kontroll över ditt humör och dina tankebanor. Och det kan förändra så mycket egentligen. Så om man har såna tankar att man tänker att nej men gud, man blir lite ängslig, lite orolig. Försök att liksom bara tänka att nej men nu är det jag som bestämmer. Och jag bestämmer att det här är en bra dag. Och sen kör du bara.
Och sen så måste det inte vara världens bästa dag heller. Bara det blir bättre än dagen innan.
Exakt.
Bara ta hand om dig själv. Det känner jag. Ta hand om dig själv. Du är värd den här munken. Du är värd...
Men gud!
Ja, du är värd allting.
Käka på.
Käka på, träna på, gå på.
Ja.
Gör vad du vill. Alltså det är din dag.
Precis.
Det är, gör den som du vill. Och det är jättelätt för mig att jag då tänker på dagen innan. Liksom, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Men låt inte det stoppa dig.
Nej, och det tror jag också att många, inklusive mig själv, är väldigt bra på att leva i ett framtidsperspektiv. Att man tänker, ja men här vill jag vara om så här många år och det här, så här ska jag bo och så här ska jag ha det och så här mycket ska jag tjäna. Och jag menar, visst, man kan ha sådana mål, men du kan inte leva i framtiden. Du måste leva i nuet och göra det bästa av det du kan göra nu.
Och det är jättesvårt för folk att inse, speciellt mig.
Jag
har ju, och det är jättenyttigt att ha sådana framtidsplaner, för då vet man ju vart man vill komma i framtiden. Men ta varje dag som, alltså ta varje dag för dagen. Ta dag för dag menar jag.
Exakt. Och då kommer vi tillbaka till det här med mål, långsiktiga och kortsiktiga. Man måste ha båda. Du ska ha dina långsiktiga mål. Visst hade det varit skitcoolt att ha värsta turnén i så här arenor. Det är i alla fall min dröm. Men jag är inte där än.
Nej.
Absolut inte.
Nej.
Och det finns många steg på vägen dit för mig att uppnå innan jag kan hamna där. Om jag ens får chansen liksom. Men då måste man sätta kortsiktiga mål först. Liksom, okej, vad skulle jag kunna ha för gig? Och vad skulle det giget kunna resultera i? Vilka personer skulle jag kunna träffa? Vilka låtar ska jag släppa? Alltså sådana grejer. Och så gör man liksom en väldigt realistisk plan till att börja med lätta mål.
Ja.
Och känna att när du liksom... kivar dem, eller vad svengelska. Då får du ju en liten kick av det. Och då blir det så mycket lättare att ta sig vidare, för då får man inte den här ångesten. Så små mål, ge dig själv mycket belöning, men kämpa hårt. Alltså du ska alltid göra ditt bästa.
Absolut.
Pressa dig själv.
Kämpa, kämpa, kämpa. Och det här har vi pratat om förut i det andra avsnittet, så ni vet vad jag kommer säga. Men jättebra att jobba hårt, men se till att inte gå in i väggen och sådär. Det är extremt viktigt att kunna ha en balans. För att jag som jobbar i branschen, liksom, jag har ju ingen direkt koll på hur jag ska dela upp privatliv och jobbliv.
Precis, det går ju oftast ihop i varandra. Också det här med sömn.
Det är jättedåligt.
Ja, det är så vanligt att man byter ut sömnen. Och det där får man inte göra.
Nej.
Det är jätteviktigt att liksom...
hitta,
göra en restore på kroppen
och hitta en tid,
vanor.
Ja, precis, vanor. Och alltså, det får ju gå som du vill för er liksom, men precis, försök ändå tänka på det här, eftersom att det är ändå viktigt att ändå ha det i bakhuvudet att ha rutiner. Och, fast vi kanske inte följer dem, så har vi ändå dem i bakhuvudet och försöker i alla fall.
Exakt, man gör sitt bästa. Det finns massa bra appar för sånt där. Jag laddade nyss med någon app som var just typ som en checklista så här. Man skriver ner saker man ska göra under dagen och sen kan man checka av dem när man har gjort dem. Och det där är så.
Oh my god.
Har du också gjort det?
Jag tror vi har samma app. Perfekt. Vi säger det på tre. Ett,
eller vänta, jag kan inte namnet på den. Jag måste kolla.
Vi är inte sponsrade, by the way.
Nej, vi är inte sponsrade. Men det här är en bra app, så det här är bara en fin rekommendation.
Får vi se?
Productive.
Nej.
Nej, det var inte så.
Rementi.
Vad heter det?
Remente. Jaha. Rementi. Jag vet inte vad jag uttalar det. Men det är typ likadant. Då kan man skriva upp både så här kortsiktiga och långsiktiga mål.
Exakt. Superbra tips till alla där ute som känner att de har för mycket i huvudet. Skriv ner saker. Mm.
Och ha koll på ett schema.
Ja.
Alltså schema för mig, för folk funkar kanske så här schemaböcker, vad heter det? Du vet vad jag menar. För mig funkar det inte alls.
Nej.
För jag avskyr pappersböcker och kalendrar. Just
det. Bra
nu.
Jag fattar.
Ja, då funkar det liksom. Det funkar inte för mig, för jag tappar alltid bort saker.
Okej. Okay. Men telefonen.
Ja, så då proppar jag in allting i schemappen.
Ja.
Och det funkar för mig.
Underbart.
Så,
det är samma här.
Ja, jag förstår mig inte på folk som man kan ha liksom kalendrar.
Nej. Men det är respekt till dem alltså.
Ja, visst, att ni inte tappar bort dem.
Oh ja, och följer dem. Men sen tänkte jag också på, när man är så här duktig och har scheman och sånt där, så måste man ju då prioritera in semester till exempel. Eller en vecka där du bara chillar och inte liksom tänker på något annat.
Och saker med vänner.
Absolut, sina vänner. Det kanske jag har varit mindre duktig på att prioritera har jag känt under i alla fall gymnasietiden och nu efter att jag kör ganska hårt på mina visioner och det jag vill göra i framtiden. Och bygger på det. Och då blir typ vänner lite lidande av det. Eller det blir att man får välja. Du får vara liksom, okej, okay, ska du sitta och göra klart den här låten? Eller ska du gå ut på den där baren med dem?
Mm.
Och ibland, oftast, så väljer jag att jobba på min karriär. Eller vad man ska säga. Men det är ett råd till mig själv. Att jag måste nog
hitta prioritera balans.
Exakt. Prioritera att faktiskt gå ut och connecta med mina vänner.
Och jag tänker att speciellt gymnasietiden och så vidare och sen efter det med universitet och sådär, det är jättemycket som går åt skola och sådär. Så för mig har ju liksom inte varit så himla lätt att boka in saker med vänner, utan det har varit någon gång i månaden, visst någon månad och sådär. Och det är helt okej, men försök ändå liksom hålla kontakten.
Exakt.
Det är jätteviktigt så att man inte isolerar sig själv.
Precis. Så sant. Som min bästa vän Isabelle.
Shout
out till Isabelle, min fina vän. Hon har flyttat till Linköping nu, vilket är extremt sorgligt. Men så det innebär att vi inte kan ses lika ofta. Men vi försöker göra tiden då. Jag åker ner till henne eftersom att min skola dessutom är online.
Ja.
Det är att jag pluggar liksom på datorn, jag har lektioner på datorn lite som Skype.
Mm.
Så det betyder att jag kan vara var jag vill liksom i hela världen. Så jag kan ju liksom åka ner till henne och plugga där medan hon pluggar när hon pluggar.
Nice.
Så man får hitta sina vägar helt enkelt, tror jag på. Även om det är bara en snabb fika, liksom, det är lätt värt.
Och våga testa, våga testa nya saker och nya sätt att umgås på om man är på två olika platser. Allting kanske inte funkar.
Precis, man kan ringas.
Det är viktigt. Visst, extremt viktigt. Mm. Och facetima och grejer. Men det är ju det.
Det är livet.
Kunna hitta liksom tider då båda kan.
Mm.
För det är jättelätt att två personer, även fast man är så här alltså man går isär liksom.
Precis.
Och det är jättesorgligt.
Men så är det också. Det har jag och Max haft experience av att man kanske har haft en jättenära vän som man har funkat jättebra med. Men sen så, man växer upp olika. Man har olika visioner, olika prioriteringar och då blir det kanske att man växer ifrån varandra, men det är liksom inget fel med det, sånt händer. Och förhoppningsvis kan man väl behålla en grundvänskap i alla fall. I alla fall går inte det, men ja, man kan försöka i alla fall.
Eller hur? Det går alltid att försöka. Mm. Och oavsett hur upptagen en person är så går det ändå att försöka skaffa tid för en annan. Det går
om man alltid. Vill. Men vill, om det är så att man inte känner att nej, men den här personen är inte värd att lägga tid på, tycker jag. Då ska man inte heller göra det.
Nej.
Man ska inte tvinga sig själv att vara med folk som man inte mår bra av eller inte får bra energi av. Det har jag varit jättehård med mig själv på sistone. Mm. Att jag tänker inte spendera tid på folk som jag inte mår bra av. För att det är inte värt det.
Nej.
Vi lever en gång.
Precis. Och när jag gick ettan på gymnasiet, nu går jag tvåan. Nu ska jag
gå ettan. Ja, du går tvåan. Okay. Mm.
Jag känner mig så liten här.
Ja, men du har ett år kvar.
Ja, okej. Okay. Men jag förklarar mig i ettan vad ghosting var för någonting.
Åh, jag hatar det där. Kan vi prata om det?
Ja, alltså jag visste inte. Jag bor i Järfälla och det är liksom
samma om Stockholm. Men gud, det är ju jättenära mig. På riktigt.
Va? Är det?
Jag bor ju i Hässelby.
Nej, gör du det?
Och så sitter du här i Täby.
Eller hur?
Nu liksom på andra sidan. Ah, ja, okej.
Okay. I alla fall. Och där gick jag ju liksom, vad heter det, högstadie. Liksom,
vilken skola gick du?
Jag gick Björkeby.
Ja, såklart. Jag gick Talbohov i Jakan.
Nej, gjorde det? Jo. Då hade jag en föreställning.
Nej, men
med min teatergrupp.
Ja, du ser. Det är en liten värld.
Oh my god, men det är så mysigt på Talbohov.
Talbohov, alltså livet.
Så mysigt.
Oj.
Den här kafédelen. Liksom.
Exakt.
Men i alla fall, jag var ju jättenära med folket där och mina vänner och så vidare. Men sen när jag kom till gymnasiet, jag går Tumba.
Okej, nu tycker du om att åka lokaltrafik
eller? Ja, hatar det, men du vet, det, var ju, det är en spetsutbildning i media och sådär.
Jag förstår.
Jag trivdes ju jättebra med min klass och så vidare. Men det fungerade inte och... Nej. Jag blev utfryst lite grann. Och det är också en del av mitt fel också. För, men alla kan ju inte funka med alla. Och det är så det är. Men det var då jag fick lära mig vad ghosting var. Och för er som inte vet vad ghosting är, det är när man...
Hur sammanfattar man det?
Ja, hur sammanfattar man det? Men
det typ... är väl, när en person skriver med en annan till exempel. Vi säger att man börjar snacka med en person. Mm. Man kommer bra överens. Man kanske snackar en hel del. Och sen en dag så slutar den här personen att svara.
Mm.
Då blir man alltså ghostad. Det är som att den här personen blir ett spöke som helt plötsligt försvinner och vägrar svara på dig. Mm. Och du står där och bara, jaha.
Ja, och sen blir man ju kvar liksom, och blir den här personen som vill arrangera någonting. Till exempel gå ut och ta en fika eller någonting.
Mm.
Men det är aldrig den andra personen som tar steget och gör
Nej.
Någonting med den och som liksom inte har något intresse. Så,
exakt.
Så blir det så. Och det är extremt.
Hur tråkigt är inte det?
Det är extremt tråkigt att det finns.
Och onödigt. Och jag känner bara att jag själv var med om en sån situation nyligen faktiskt. Och såna grejer kan lösas. Allt kommer alltid tillbaka till kommunikationen mellan folk. Oavsett om det är ett förhållande, en vänskap eller någon random shit liksom. Det kommer alltid tillbaka till kommunikation. Och det är så här, om du är sur på någon typ. Vi säger att jag skulle ha lite problem med dig eller något så här.
Mm.
Alltså du gjorde något som jag inte gillade.
Jag förstör din telefon.
Exakt.
Jag förstör din telefon, jag dränkte den.
Ja, men precis. Eller något sånt där. Och jag kanske är lite för svensk och bara, nej men gud, okej, jag kanske inte vill säga något för att då kanske han blir arg och så är det bra. Men istället, ta den konflikten återigen. Bara säg till.
Det är ju värre att bara frysa ut någon.
Varför gjorde du så där? Skulle du kunna förklara det för mig? För jag känner inte riktigt att det var okej.
Nej.
Då får ju den personen en chans i alla fall att kunna förklara sig.
Mm.
Sen kan det ju vara så att det svaret inte är det man... hade hoppats på. Nej, och då är det så ändå. Men då har man ändå gett personen chansen. Och så känner jag, så fungerar det ju inte.
Då kan ju, det är en konflikt. Och det är ju bara att lösa den. Antingen går det att lösa den, eller så går man vidare. Och antingen är det så här, om vi tar exempel, bara, oh, förlåt, men du, jag skickar mig räkningen så ersätter jag.
Ursäkta.
Men till exempel något sånt. Ja. Alltså, då är det en kompromiss. Alltså, du skickar mig räkningen.
Precis.
Och så betalar jag liksom. Eller ja, så säger jag liksom, ja men det händer inte.
Nej.
Eller sådär. Eller så svarar jag inte. Och då är inte jag värd din tid.
Nej, alltså snälla. Antingen att ljuga eller att inte att sluta svara på någon. Det är så extremt omoget och onödigt. Och jag lovar, alltså det är inte
pinsamt
bara folk
också.
Ja men precis, inte bara liksom som är unga utan äldre gör så här.
Mm.
Och det är, ja, det är skämmigt. Alltså på riktigt. Att man inte kan ha en mogen konversation, komma överens.
Mm.
Och i alla fall sluta saker på ett fredligt sätt.
Precis.
På
något
sätt. Nu säger vi att du hade sönder min telefon här. Och jag blev jättearg på dig.
Mm.
Och jag känner att jag kan faktiskt inte förlåta dig över det här.
Nej.
Men då har jag ändå fått fram det till dig.
Mm.
Och du har förstått.
Ja, och vi har försökt lösa det.
Exakt.
Och konflikter, de är ju läskiga.
Såklart.
Det är ju liksom en ångest en person känner hela tiden. Och nej, hur löser vi det här? Men precis, problem ska ju lösas.
Absolut.
Och även fast du kanske inte kan förlåta mig, i alla fall inte i nuläget, vem vet.
Jag är långsint, så jag håller fast
där,
det blir
så bara hur vi kompromissar, det är det enda som betyder någonting.
Exakt, och bara att komma ihåg att det är ingen bra lösning att bara sluta prata med någon. Ta upp konversationen, ha lite mod, gör det bara liksom. För att då kommer det ur världen, då kan man både du och den andra personen gå vidare i sin egna liv, och man slutar, man behöver inte slösa tid på någon.
Nej.
Så det är, ja, det är ett tufft ämne och det är en svår sak. Ibland kan det vara jättesvårt kanske att ta upp en sån sak, men bara gör det, kasta det ut, våga.
Precis.
Word.
Ja, word. Vad har du sett den här bilden? Alltså, jag var på det här kattcaféet.
Men gud, vänta, var? I Stockholm?
Ja. Nej. På Oden, vid Odenplan.
Vad finns det, ett kattcafé i Odenplan?
Ja, det heter Java Whiskers. Det går liksom kring massa katter.
Men gud, jag måste åka dit.
Ja, precis. Okay. Man måste typ reservera bubbel och sådär.
Jaha, men lätt, det är
taget. Ja, visst.
Vi kör nästa podcast där.
Hade varit så kul.
Ja,
vi gör så någon gång. Det är
som jamar typ emellan.
Ja, men jag tycker vi kan göra det.
Ja, och så har man såhär krr.
Ja.
Det var mysigt.
Nu tänker jag på Cardi B som krr.
Ja.
Ja, ska vi prata om life support?
Ja!
Ja!
Du bara, shoot!
Shoot, nej, men den kom ju ut nu i januari.
Precis, 23 januari släpptes den. Och det var ju då mitt första projekt som independent, som jag jobbat på ända sedan hösten i princip. Jag hade ju ett litet showcase-gig kan man säga, på Obaren.
Oh my god, när då?
I slutet av oktober var det.
No fucking way.
Vad
jag var...
Va?
Oh my god. När var det?
29 typ.
29
oktober. Tror jag det var.
Okej. Okay. Ah, det var i början av oktober som jag var där och såg Poppy.
Aha.
Oh my god, du vet Poppy?
Nej.
Va?
Vem är Poppy?
Oh my god, det är en sån bra artist.
Okej, okay, det måste jag ta upp då.
Hon är jätteläskig.
Jaha.
Men hon hade en exklusiv, hennes enda Sverige-gig var på Obaren.
Ja, och du
var jag var så himla... Aj.
Visst är det ett nice ställe?
Det är så mysigt.
Det är,
cool, det är jättemysigt.
Alltså. Scenen är liksom typ extremt 3 meter liten, upp. Men... Eller alltså den är högt upp liksom och man står nästan under. Men det är coolt.
Mm.
Coolt ställe.
Jag stod bredvid Johi.
Nej men gud.
Och han liksom såhär tittar såhär. Liksom, för jag antar att vi båda liksom är såhär att vi inte klarar av såhär människor. Så vi bara liksom såhär tittade på varandra, tittade bort. Liksom,
nej men gud.
För vi var båda med våra vänner. Aha, liksom, såhär, i alla fall. Men alltså det var lite stelt. Ja. men det var kul. Alltså pappa var så fin.
Gud vad roligt. Fan, henne måste jag kolla upp då.
Ja, alltså jag tror du har sett henne. För hon är jättestor youtuber.
Okej. Okay.
Jag kan visa dig lite video hon har gjort. Det är lite läskigt. Så.
Det måste
jag
göra.
Det är kul. Men berätta, hur var Obaren The Experience från en artists sida?
Experience. Nej, men det var superkul. Jag körde faktiskt 6 låtar. Ingen av dem var släppta. Helt nytt material alltså. Bjöd in massa folk. Vi fyllde hela stället. Det var typ kö ut för att komma in. Vilket var helt fantastiskt. Gud, alltså, jag hade ingen aning. Jag bara, men gud, vi kom knappt fram till scenen. Liksom.
Fick
jag
alla plats eller?
Men alltså när folk stod liksom ute i korridoren nästan. Så jag var så här, alltså jag var helt chockad och så tacksam att så många hade kommit dit. Och det var värsta kvällen och känslan där. Så det var askul. Men och sen efter det, då började jag väl forma så här tillsammans med min manager som jag jobbar med då, Andreas. Vi började tänka oss så här, okej, okay, ska vi se första släppet, vilken låt kör vi på? Och då tänkte vi båda life support. För att det är en ganska speciell låt. Den är ganska annorlunda. Den har liksom olika delar. Jag skriver den och proddat den tillsammans med Peter Hägerås. Min kära kompanjon. Ride or die. Partner in crime.
Bonnie and Clyde.
Ja, det fortsätter. Nej, han är fantastisk. Och vi skrev och proddade den. Och vi kunde liksom göra precis som vi ville. Och det gjorde vi också. Vi använde verkligen vår konstnärliga frihet i den. Så den har en ganska aggressiv del med blås liksom. Vilket jag tycker är skithäftigt. Jag älskar den delen. Den blev väldigt fet live också, så det var superkul. Och sen kommer den här lite mer catchiga biten, oh na 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 biten. De som har hört låten, har inte hört låten, pausa här. lyssna den och sen förstå alltså, vad jag snackar om.
Ja, absolut. Lyssna på den.
Precis. Finns på Spotify och alla andra streamingtjänster. Men hur som helst. Så den bestämde vi oss för. För vi tänkte att okej, den här låten sticker ut. Den kanske inte är värsta radiolåten. Men den sticker ut. Och jag ville verkligen sätta ett avtryck det första jag gjorde. Så vi valde den. Jag började forma en stark vision om hur jag ville att videon skulle vara.
Ja, den har jag sett. Den såg jag för några dagar sedan.
Vad kul. Vad tyckte du då?
Jag tyckte den var så kul.
Vad roligt.
Alltså, den var så kreativ.
Ja.
Alltså, jag såg verkligen att du liksom så här, tog fram din ilska. Bara.
Mm. Oh, gud,
life support. Putting off life support.
Exakt. För det är det låten handlar om. Den handlar liksom om den här situationen som jag tror många kan känna igen sig. Att man blir sviken av någon. Mm. Eller några. Och att du blir så arg på den här personen. Mm. Att du bara, nej, jag kommer klippa dig. Liksom. Jag klipper dig i mitt liv. Mm. Och i princip då, bokstavligt, som det blev i videon. Jag pluggar ur den här life support-maskinen. Respiratorn liksom, som håller mig vid liv. Jag rycker ur kontakten. Liksom. Mm.
Så screw det, that man!
Ja, men verkligen. Liksom. Så min kära vän James. Shoutout till James.
Shoutout till James.
Han ställde upp på den här videon och var den här mannen som jag ville ha slut på. Liksom.
Yes.
Så han, de som har sett videon vet vad jag snackar om. Har inte gjort det, kolla in den. Men i videon då så ligger han i en säng, en sjukhussäng. Mm. Och han är uppkopplad till den här life support-maskinen. Och inte på riktigt då. Men
det hade ju varit lite.
Det hade varit roligt.
Oh.
Nej, men illustrerat. Och för de med skarpa ögon kan jag säga en rolig detalj i videon är att i ett klipp har vi en slang som går in under kudden, en blå slang. Och i nästa klipp så finns den inte där. Så det var en miss vi gjorde. Så
aha, det märkte inte jag.
Nej, vad bra. Men det var en rolig behind the scenes.
Och för er som, alltså jag kan länka videon och jag kan länka låten
kan
i beskrivningen.
Så kan ni
fatta också.
Ja, och göra era liksom, observationer av den. Och ja, skicka till mig, det är kul att snacka liksom.
Ja, så kul.
Men så vi spelar in den här, han ligger i den här sjukhussängen. Det är så här äckligt ljus. Det är en skitig lokal liksom. Vi var i ett fryslager. Ett stort jäkla fryslager.
Vart då?
I slakthusområdet.
Nej.
Var vi. Och det ska rivas och det är så synd. För det är så coolt. Men de ska bygga typ hotell där.
Mm.
Så det är jättetrist. Annars hade man lätt kunnat hyra ut det till musikvideoinspelningar. Det var ett supercoolt ställe. Men så vi var där, det var perfekt vibe. Jag ville verkligen ha den här lite skitiga, läskiga sjukhusviben.
Mm.
Att det var lite så här nästan ljusgrönt, ljus turkos, det här läkaraktiga.
Mm.
Och jag tycker vi fick till det där. Så han ligger där och jag går i princip runt den här sängen och bara liksom nästan hånar honom och bara, nu är det jag som har chansen här och du, ditt liv är i mina händer. Och jag har bestämt mig för att klippa dig från mitt liv. Och det kommer hända.
Ja.
Så det gjorde jag. Så, ja, jag ska inte säga hur det slutar, men det får ni se.
Det får ni se.
Men det slutar inte bra kan jag säga.
Nej.
Det gjorde det inte. Så, och i samma veva som den här videon, det finns ju en del vattenscener i den här videon. Jag vet inte om du tänkte på det, men han är som en...
Ja just det, så går han...
Precis, han sjunker där i poolen. Lite såhär psychedelic. Man just måste vara lite flummig för att kunna förstå. Men det ska ju liksom symbolisera att han är i det här läget där han är mellan liv och död. Och han flyter runt i det där. Så jag hyrde en pool på Eriksdalsbadet.
Nej.
Jo, det gjorde jag. Alltså, ja... Jag ska inte svära här. Det var inte billigt kan jag säga. Det var
det
inte.
Oh my god, liksom mycket, vad hängiven du är ändå.
Vad sa du?
Vad hängiven du är ändå.
Ja, tack så mycket.
Till det.
Men gud, nej, men jag ville bara förverkliga min vision. Det var inte billigt. Liksom, alla pengar som jag gör det här med, det är, liksom, det är pengar som jag extra jobbar ihop.
Mm.
Och liksom, jag har ingen som kan panga in massa pengar. Utan det är liksom... Jag får kämpa för det. Och kanske vara smart och använda samarbetet med mina fantastiska, fantastiska vänner och kontakter som liksom är med på sådana här projekt med mig. Och gör det liksom i princip gratis för att de tycker det är kul.
Precis.
Så shoutout till dem också.
Ja.
Men hur som helst, vi var i den här poolen. Bara det var en upplevelse.
Alltså,
oj, oj, oj. Det är svårare än vad man tror att filma i en pool.
Mm.
För att det blir tungt efter ett tag. Du måste vara vältränad för att kunna simma så länge. Liksom, vi var där 2 timmar tror jag. Men att vara i vattnet hela tiden, försöka hålla sig flytande, vara under vattnet, hålla andan, du blir trött.
Exempel.
Och kämpen James, han gjorde det så bra, men han var trött i slutet.
Mm.
Och det blev till och med så att jag själv fick dyka i.
Nej.
Och hjälpa honom att hålla sig flytande där med en flytande rass. Och, Ja, nej, man måste, gör man det så ska man gå hela vägen. Precis. Men det var så jäkla kul att spela in den här videon. Det var iskallt i fryslagret och blött i poolen. Men det var så kul och jag tycker det blev så bra. Videon är då regisserad av mig och Daniel Svanberg och klippt av Erik Linder. Två fantastiska killar. Och sen hade jag massa vänner som kom och hjälpte till liksom, och riggade och allt sånt. Helt fantastiskt. Och det, jag tror att det är nästan roligare att göra en sån här grej med dina vänner och ta det i mål så, än att kanske så här dra ihop ett helt gäng av okända människor
Som sköter allt.
Ja, som sköter allt åt dig. Du får inte ens vara med och bestämma typ. Jag menar, hur kul är det egentligen? Om man inte vill bestämma, fine.
Visst.
Men har du idéer och planer, kör själv liksom. Gör det du vill. Men så det var videon. Och liksom, sen släpptes ju då det här, sången eller låten släpptes 23 och videon senare i februari. Och det var ju superkul och jag visste inte riktigt vad jag skulle kunna förvänta mig av släppet eftersom att det var i princip mitt första. Så jag hade väl inte riktigt några tydliga mål. Men jag tycker ändå, jag är ändå väldigt nöjd med responsen vi fick. Vi fick en hel del bloggdelningar, alltså internationella bloggar som delade. Jag kom med på några listor och fick göra en intervju för en spansk playlist som sen blev översatt till spanska, vilket var lite läskigt. Jag tänkte så här: okej, har de översatt mina ord rätt eller har de förvrängt dem? Men det blev bra. Så det var verkligen ett superkul första projekt. Jag blev nöjd. Och det är nog huvudsaken.
Absolut, det är det enda som betyder något. Att du kände att det blev bra.
Precis.
Och nu, idag.
Precis,
today's idag. The day.
Vad händer idag?
Idag är det nya singeln släppt.
Nästan.
Vadå nästan?
Nej, den släpps 14.
Men det här är ju det 14 den ska släppas.
Jaha! Jag bara, va?
Det är idag. Ja, det här är idag, som att det är idag för lyssnarna.
Det är klart det är. När det här spelas in.
Ja, när det här spelas in så är det... Ja, det är, men vi tar om det där.
Vi tar om det där. Så, idag...
Men gud vad kul. Och idag...
Ja, idag.
Så släpps den nya singeln. Eller den har släppts.
Den har släppts. Den släpps idag. Och den heter In My Shoes. Det är då... andra släppet, andra projektet, musikvideon är släppt och ja, helt fantastiskt. Så det är, men blir det inte lite konstigt om man sitter, för då är det som att jag så här har varit i hela processen, fast jag är mitt i det just nu, så jag vet ju inte hur resultatet blir.
Okej.
Ska vi köra att så här, jag säger bara, ja, nu när ni hör det här avsnittet,
ja,
så är jag släppt,
ja,
men just när vi spelar in det här.
Idag, i dagen, då din nya singel har släppts.
Precis, när ni hör det här så är låten och videon släppta.
Yes.
Så, telefoner. Men yes. Det är så inte vi. Hur som helst, men idag när vi spelar in det här, då är jag faktiskt mitt i musikvideoinspelningen. Vi har filmat hela morgonen, hela dagen, och vi ska fortsätta efter det här avsnittet och filma vidare. Låten är i princip klar. Den är skriven och proddad av mig tillsammans med Martin Paulsson och Mattias Loidimo. Och det är ett underbart team. Och den här låten handlar mer om branschen, det vi har snackat om. Det här med att vara independent, att kämpa med sin egen shit och liksom att det är jäkligt tufft och att publiken, det de hör är de här 3 minuterna på radion, men man hör inte de här långa timmarna bakom. Och det är liksom det låten handlar om. Och videon, det är så himla roligt, för jag tänkte så här: okej, hur kan jag göra en till video som hamnar i ungefär samma klass som live support? Och då tänkte jag att det går typ inte, för att man måste ha en mycket större budget än vad jag har, och det har jag inte. Så jag tänkte, okej, jag ska försöka bli sponsrad på det här. Så jag bara kastade mig ut och gjorde en pitch. För eftersom att låten heter In My Shoes så tänkte jag att, skor. Jag gillar ju skor. Och jag hade en galen idé om att man skulle kunna göra en modern street-version av Askungen.
Nej, okay.
Det är min idé. Ja, så att den här låten handlar i princip om ett par skor. Ett par skor som jag sen fick, för det är sponsrat av JD Sports. Jag vet inte om du känner till den butiken. Men den sponsrade den.
Ja,
de säljer streetwear liksom.
Okay.
Och sneakers. Ja, så de hakade på det här. Jag gjorde liksom en pitch till dem där jag presenterade projektet, visade min målgrupp och liksom med lite sådana där viktiga saker som man behöver presentera. Och de var liksom på direkt, de bara, när ska vi skicka skorna till dig? Det var det första de sa. Så det var superkul.
Men gud vad kul när det bara går igenom.
Ja, så det var det. Så blev det. Och den här videon då handlar då om de här ett par sneakers som jag fick i spons. Som har som en genomskinlig sula som nästan ser ut som glas. Precis som Askungens sko alltså. Så där är kopplingen. Och taglinen för låten är You couldn't walk a mile in my shoes.
Mm.
Och det är väl lite det. Att genom hela videon så kommer skorna gå av sig själva med hjälp av 3D-animering.
Mm, nice.
Och olika personer kommer då träffa de här skorna och bara, men gud, de går av sig själva. Försöka sätta på sig dem. Men precis som i Askungen så passar de inte.
Nej.
Och sen i slutet av videon så kommer de fram till mig och de sitter som en smäck.
Yeah.
Det var hela idén. Och sen även visa med inklipp att jag jobbar hårt i studion. För det är liksom grunden med låten. Så där är vi just nu, vi spelar in allt det här just nu faktiskt. Så det är kul, när det här släpps så är det klart och ute.
Men när vi spelar in det här så håller du på med det.
Precis, exakt. Så det är projektet. Och det släpps då via mitt bolag som jag startade i höstas. Där jag också släppte live support, K-Rilla. Min movement, mitt bolag, min vision.
Mm.
Så det känns superkul. Jag släpper via Amuse, de som känner till en distributionstjänst.
Mm, jag vet.
Superbra.
Nice.
Så där är jag just nu. Jag är mitt uppe i det projektet och bara kör hårt med det. För att det är superkul att kunna göra sin egen vision. Och ja, där är jag. Helt enkelt.
Okay. Kan vi bara prata om, kan inte du beskriva hur inspelningsdagen har varit idag, så du kan få typ ventilera.
Ja, ventilera inspelningsdagen. Ja, alltså vi började tidigt med ett fikamöte, ett frukostmöte där vi bestämde dagen. Okej, vilka scener ska vi ta? Vilka vinklar vill vi ha? Vilka personer ska vara med? Mm. Självklart har jag gjort lite planering för det här innan. Det är inte som att jag samma dag bara, okej, nu kör vi. Nej. Så vi bara organiserade oss och sen drog vi ut. Vi drog till Västerbron.
Ja, ja. Mm.
Där vi filmade då en scen som inte är den första scenen, men den finns. Så vi började filma där. Allt beror på vädret när man är ute. Och vi hade tur att det var sol idag. Hade det regnat hade det blivit svårt med animeringen. Men vi hade tur. Så vi har filmat, kört på. Och det tar alltid mycket längre tid än vad man tror. Men det flöt ändå på.
Bra.
Och nu efter det här ska jag tillbaka. Vi ska ta de sista scenerna. Där vi vill ha lite skymningsljus. Jag tror det kommer bli grymt bra. Så där är jag. Det är superkul, kämpigt, men det är lätt värt det. Det vill jag förmedla, det är mitt budskap.
När det alltså kommer ut, då kan du bara liksom så här relaxa. Ja,
då blir det semester, kan jag säga.
Absolut.
Då blir det semester. Nu har jag kört på, pressat mig själv. Men sen ska jag fokusera på träning och ta hand om mig själv.
Så himla viktigt.
Så är det.
Så är det.
Ja. Nästan så jag måste börja röra mig tillbaka. Ja.
Men vi är typ klara. Ja. Så jag vill bara säga tack så jättemycket för att du var här. Och tack till alla lyssnarna.
Åh, tusen tack för att jag fick komma hit.
Mm.
Alltså, din podd är grym.
Tack.
Jag har inte lyssnat på alla avsnitt än. Jag är mitt i, jag håller på. Jag brukar lyssna när jag är ute. Jag brukar ut och gå. Så det är jag mitt i. Men jag lyssnar. Och du är så grym som gör det här. Så jävla coolt. Och jag önskar dig all lycka.
Tack, detsamma.
Och hoppas att vi kan uppfölja mig.
Ja, visst. Du är alltid välkommen tillbaka. Det är bara att höra av dig.
Så. Gud, vad roligt.
Och ja, gå er till beskrivningen nu, för där finns videon och där finns nya låten. Ja, vad heter, kan du berätta vad du heter på Instagram ifall folk vill?
Ja, på det? Instagram heter jag Keira Music, K-E-I-R-A Music. Jag gillar de handrörelserna, ni såg inte det men det var fantastiskt.
Ja.
Så det heter jag på Instagram, Keira Music. På Spotify, Keira. Man kan söka Keira Live Support eller Keira In My Shoes. Kommer man fram. Och det är väl där jag är mest aktiv alltså. Ja, skulle jag säga. Så snacka med mig där, jag svarar. Det är skitkul att snacka med folk.
Så tack så jättemycket. Och vi hörs i ett annat avsnitt.
Ja.
Hej.
Hej då på er.